Yes, vi har ett tema för var månad här på Evangeliehuset Romerike och temat för denna månaden är modig. Och det är en av grundvärdena i menigheten, en av de fem grundvärdena. Och jag kommer preka utifrån det och undervisa utifrån det temat, så det är bara att följa med. Och jag vill begynna med att se att det finns en, som jag kan förstå det, en förutsättning för att vara modig. Och den förutsättningen är att faktiskt vara rädd. För visst du icke är rädd så kan du icke vara modig. Och jag ska illustrera det med en väldigt enkel berättelse som var personligt från livet mitt. Och det var så att jag var samman med en vän i ett sånt badhus där de hade en sån avsats man kunde hoppa ifrån, om det var 3 meter eller 2 meter eller något sånt, det vet jag inte, eller 5 meter. Men det var en avsats, man kunde hoppa från den avsatsen ner i vattnet. Och den vännen jag hade, han var rädd. Han torde gå upp stigen, men han torde inte gå ut på den plattformen för att hoppa ner i vattnet. Jag tror det hade att göra med att han hade blivit kastad i vattnet som liten och var rädd för att liksom hoppa ner i vattnet. Och kanske var han höjdrädd i tillägg. Så när vi kom ut på den avsatsen så bara vände han och klättrade ner för stegen igen. Men så bestämde han sig att han ville vara modig även om han var rädd. Så han tog mod till sig och till slut efter många timmars, flera timmars faktiskt, samlande av mod så tordes han att gå ut hela vägen och till slut så hoppade vi samman ut i vattnet och han klarade det. Jag hoppade samman med han. Jag var inte rädd för att gå ut på den avsatsen och jag var inte rädd för att hoppa ner i vattnet. Så jag var inte modig när jag hoppade ut i vattnet. Men han som var rädd, han var modig. Och hade han inte varit rädd så hade han heller inte varit modig. Så jag hoppas du ser och förstår den poängen att den främsta och som jag kommer på enaste förutsättningen för att vara modig, det är faktiskt att vara rädd. Det handlar om att törra själv om man är rädd. Så det är den grunden vill jag lägga. Om du inte är rädd så kan du inte vara modig. Men visst du är rädd så kan du vara modig. Så det är den bästa förutsättningen för att vara modig. För att vara modiga. Sen sägs det så här att den vanligaste rädslan för människor generellt sett, jag vet inte hur sant det är, men det sägs att den vanligaste frykten och rädslan för människor är faktiskt att tala inför människor. Man kan lura på varför det är sån och varför det har blivit sån. Och jag tror faktiskt det har med evangeliet att göra, de goda nyheterna som vi har fått från Herren för att kunna dela. Och jag tror att det är motståndaren själv, Satan, som har gjort människor rädda för att tala inför andra, för att bromsa oss i just den här grejen med att faktiskt kunna dela vidare det budskap som vi själva har fått. Men det sägs att folk är så rädda för att tala inför folk att vissa till och med hellre tänker att de dör än att tala inför en grupp människor. Jag vet inte heller helt hur sant det är, men jag vet att det finns en väldigt vanlig fruktan och rädsla kring det med att tala inför människor. Och den är stor och den är stark för många. Och jag tror det kan handla om bland annat avvisning. Vi är så rädda för att bli avvist. När du ställer dig fram och talar inför folk så kan du riskera att få uppleva avvisning när du öppnar dig, när du gör dig tillgänglig för andra människor så kan du bli avvist. Och det är något som vi alla kan slita med och alla vi kan tycka är väldigt skrämmande. Så jag tror det är kopplat till det med avvisning och att hamna utanför en grupp. Att vara i en grupp och acceptera en grupp, det går väldigt bra för oss och det vill vi. Men att bli avvist, att känna sig utanför gruppen, det upplever vi som väldigt, väldigt obehagligt som människor. Så vi går ju faktiskt väldigt långt i att tillpassa oss för att bli accepterat av gruppen eller av de som styr i en grupp och så vidare för att icke hamna utanför. Så avvisning är nog väldigt, väldigt starka grejer som kan påverka det här. Och när vi kommer till det med evangeliet, jag kommer prata en del om evangeliet och varför vi tränger evangeliet idag. När det kommer till evangeliet så är det lite som en pizza på butiken, för där är det extra allt. Om det är Om du kan få extra allt på pizzan så får du extra allt av motstånd, extra allt av avvisning, extra allt av obehagliga möten när du står upp för evangeliet på ett frimodigt sätt. Och det kommer kanske inte från folk flest, men det kommer från det religiösa etablissemanget. Och vi kan se det på Jesus eget liv, hur han verkligen blev avvist och fick motstånd av det religiösa. Men vi ser det inte minst på Paulus och Paulus sitt liv. Paulus, han pratar om att han har en tagg i köttet, en tagg i sidan, en tornetagg på svensk, men en tagg i sidan. Och den taggen, det finns olika spekulationer kring vad den här taggen var för något, men jag tror väldigt på kopplade till uttryck och utsagn som fanns i Gamla testamentet. Bland annat Josuas bok 23 och 13 kan du läsa, du ser det tydligt på engelska att det var en, att det pratas om en tagg, det pratas om ett gissel i köttet eller i sidan. I den norska översättningen så var det några rara ord som jag inte helt förstod en gång, några gammeldags ord tror jag, som ni kan checka upp, men det handlar om en tagg i sidan. På engelsk så har vi uttryck som att någon kan vara en pain in the neck eller pain in the någon annanstans. Jag tränger inte att säga var, du kan fantisera själv. Men när ett mänske är en irritation för dig så säger man att de är en pain in the neck eller pain in the somewhere else. Och det här med taggen i köttet är något väldigt liknande. Det finns ett tillskrift där i Gamla testamentet i Domarboken 2 och 3, och jag ska läsa för dig. Där står det så här: därför säger jag också till dere, jag ska icke driva dem bort från deras ansikte. Och det här handlar om folkeslagarna som Israels stammar hade kommit och bo samman med i det nya landet. Men de ska bli till en torner i deras sida. De blev som torner eller taggar i sidorna på folkarna. Så här har du det uttrycket som Paulus pratar om, en tagg, en torn i sidan. Det kommer från ett gammalt talesätt, ett judiskt talesätt om att de som var till prövelse för dig, de som var motståndare till dig, de som gjorde livet vanskligt för dig, livet surt för dig, de var en tagg i köttet, en torn i sidan. Så det är ett judiskt uttryck som jag tror faktiskt är det som Paulus talar om och brukar om. Och det står, när Paulus pratar om det så står att han bad Gud 3 gånger om och Gud att ta bort den här taggen i köttet, tornen i köttet, men den blev där för de stora uppenbaringarnas skyld, står det. Och det står också att det var en satans ängel, vilket betyder, ängel betyder budbärare. Så då kan vi tänka att det var en andemakt som brukte människor, religiösa människor, mot Paulus och prövde att stå emot han och ge han kamp på olika måter, prövelser på olika måter. Och Paulus, han hade det tufft. Jag kan faktiskt läsa det där om den här skriftstället om tornköttet, eller taggen i köttet hos Paulus, ska vi se. Och jag tror ni får upp skriftstället hemma hos er också. Eller i chatten här. Så ni kan läsa. Det är i Andra Korinthierbrevet och kapitel 12. Och från vers 7. Då står det så här: för att jag icke skulle bli hovmodig på grund av de höje uppenbaringarna är det gitt mig en torn i ködet, en satans ängel, där står det att det är en satans ängel, som ska slå mig så jag icke ska bli hovmodig. Om denne bad jag ändligt till Herren 3 gånger om att den må förlata mig. Men han svarte: min nåde är nog för dig, och min kraft blir fullänt i svaghet. Därför vill jag mest av allt rosa mig av min svaghet, för att Kristi kraft ska vila över mig. Så här ser vi en poäng också med att vi är svaga i oss själv, för att Kristi kraft ska få stråla genom oss. Vidare så säger han: därför glädjer jag mig mitt i min svaghet, i misshandling, nöd, förföljelse och angst för Kristi skuld. För när jag är svag, då är jag stark. Så här ser vi att Paulus har faktiskt väldigt massa motstånd. Och för att kunna vara frimodig när det är så mycket motstånd, så tränger man helt enkelt rätt och slätt att vara modig. Jag ska koppla det här till kapitel 11 i andra Korinthierbrevet, så kommer Paulus in på och pratar om allt det här motståndet som han led. Så jag ska läsa det för det också, och ni får nog upp skriftställe på det också. Det är andra Korinthierbrevet kapitel 11, och jag läser från vers 23. Är det Kristi tjänare? Jag talar som en dåre. Jag är ändå mer i sträv under långt fler piskeslag, oftare i fängsel, ofta i dödsfara. Av judarna fick jag 5 gånger det 40 piskrapp på ett när. 3 gånger blev jag hudströket, 1 gång blev jag steinet, 3 gånger led jag skeppsbrott, och en natt och en dag har jag varit i dype. Jag har ofta varit på resor, i farer på älver, i farer bland rövare, i farer bland mina egna i byn, i farer i öknen, i farer på havet, i farer bland falska bröder, i utmattelse och sträv, ofta i sömnlöshet, i hunger och törst, ofta i fasta, i kulde och i nakenhet. Tänk vilka ting Paulus utsatt för här. Vi slutar med nakenhet. Det hörs ju speciellt ut. Han blir pisket, han blir steinad, han blir lite skeppsbrutt. Det är så många ting han räknar upp. Och det finns ändå mer ting än det han räknar upp här. Han får ju fly över en mur om natten för att inte bli tatt i Damaskus. Det står om det också i samma, lite senare i samma kapitel här. Så det är väldigt mycket ting han får utstå. Varför får han utstå allt detta? Jo, för att han är en tjänare för evangeliet. Jag tror icke att han hade råkat ut för någon av dessa tingarna viss han icke varit en tjänare för evangeliet. Så när det handlar om evangeliet, så är det som jag sa med den pizzan. Det är extra allt när det handlar om att vi tränger att vara modiga. Det är extra motstånd, det är extra tufft och det är extra vanskligt. Därför tränger vi att vara extra modiga. Bibeln snackar om ting som att vi får ta del i vår del i Kristi lidanden, och vi vet att Kristus led, och när vi läser om att han faktiskt led, så står det att han var en smärtornas man, välkänt med smärta, och så är det kopplat till att han var avvist av alla. Så jag tror det med avvisning är den värsta formen av smärta. Vi vet att människor som upplever smärta i form av avvisning, de kan pröva att döva den smärtan genom att göra sig själv illa och skära sig själv och sådana grusamma ting, bara för att tackla den inre smärtan av avvisning som verkligen är en stark upplevelse av smärta. Och är det något du kan få smaka på när det gäller att vara modig för evangeliet, så är det just avvisning. Du kommer plötsligt bort i situationen där folk avvisar dig och blir så kalla och kärlekslösa mot dig att du faktiskt upplever inre smärta. Jag har själv fått utstå det på flera platser där jag har bott i Sverige, i Örebro, på Gotland och i Småland senast. Så har jag råkat ut för väldigt kalla skuldrar, om man säger sån, av religiösa människor som har velat stå emot mig och kalla mig för både det ena och det andra, just på grund av evangeliets budskap som man har i vissa sammanhang så svårt för att tackla eller tåla. Och det handlar om religiösa andemakter, religiösa hållningar som står evangeliet emot, och där reser det sig en sinthet, en aggressivitet, en kärlekslöshet som blir tuff och som man må pröva och lära sig att tackla, så att man trots det motståndet tör och gå vidare med evangeliet. När vi ser Paulus som var kanske den som stod på allra mest för evangeliet i den första kristna tid, så får han ju utstå allt möjligt. Och han säger faktiskt på olika ställen, han säger så här: har jag lidit så mycket förgäves för det när jag har lidit för evangeliet? Och han säger: jag är som ett utspilt eller uthällt drickesoffer. Då känner man sig ganska tråka få när man känner sig som ett uthällt drickesoffer. Han gick hela vägen för evangeliet. Han stod på för evangeliet. Men han var tvungen till att vara modig. Och det är det jag vill prata om. Att vara modig för evangeliet. För är det viktiga att du blir likt omtyckt av alla, eller är det viktiga att vi når ut med det fantastiska budskapet som faktiskt kan föra fler människor till Jesus, föra fler människor till Gud, föra fler människor in i Guds rike så att man blir född på ny och får ett nytt liv? Vad är egentligen viktigast? Att vi blir likt eller att vi når ut med ett fantastiskt budskap? Om vi bara vill bli likt, så det är klart, då ska man inte präcka evangeliet. Då kan du vattna ur evangeliet och präcka något annat. Men för oss som verkligen tror på detta nya livet, så tror jag att om vi är helt uppriktiga, så är det viktigaste att faktiskt komma ut med evangeliet. Och när det gäller evangeliet, så är det är ju det som är kraften till frälsning för människor. Vi tänker ibland att om vi bara var fler som bad, så kommer vi få väckelse. Om vi bara fler som ber mer innerligt, så kan vi få väckelse. Jag hör tyvärr folk som säger det väldigt ofta och har det som huvudpoäng. Men jag skulle säga, där är det fruktan som står i vägen. Det är lättare att backa in och stänga in sig i sin kyrka och be än att faktiskt törra och dela evangeliet. Och det är därför jag vill prata om det här med mod. För det som är problemet när vi icke tör är att vi tar till andra metoder och släpper det som faktiskt verkligen är en kraftig frälsning. Det står inte att bön är en kraftig frälsning för var och en som tror. Det står att evangelium är en kraftig frälsning för var och en som tror. Och det tränger vi att få tag på, det tränger vi att förstå. Det är en helt avgörande skillnad där. Det är så lätt att vi tror att det är bönen som är en kraftig frälsning. Nej, det är inget fel med att be, det är bra med att be, och be framförallt för de som går ut med evangeliet. Paulus sa, be för mig att ordet får ha framgång. Då menar han att evangeliet måste få ha framgång. Så de som går ut med evangeliet, be för det. De och be att ordet får ha framgång. Be för att de som lyttar har öppna hjärtan och tar emot. Det är inget fel med det, det är inte något problem med det. Men det står att tron kommer av förkynnelsen och av tro genom nåd är vi frälsta. Budskapet handlar om Guds nåd. Vi responderar med tro och där kan det ske någonting. Där kan det bli fruktbart. Det står att ordet är en säd. För vi är såningsmän som sår ut en säd som kan gå in i hjärtat och föda människor på nytt. Det står att vi är födda på nytt, inte av en förgänglig säd utan en säd som är Guds ord. Så det handlar om att få ut Guds ord, det handlar om att få ut evangeliet, det handlar om att förmedla det som är en kraft i frälsning. Och det finns liksom ingen genväg, det finns ingen annan väg till att förmedla kraften till frälsning. Det är klart att den helige ande kan göra det utan att en människa är inblandad. Det sker att folk kommer till tro utan att jag eller någon annan prekar, att den helige ande kommer med budskapet själv. Det är klart, det sker. Men ska vi nå människor i vår generation, så må vi gå ut med evangelien, och då tränger vi av modiga. Och det är det jag vill prata om här då. Det här med att vara modig, varför tränger vi att vara modiga? Och vi tränger att offra vårt ego, har jag skrivit i mina notater här också. Det handlar om det här med, som jag beskriver med Paulus, han är som ett utspilt drickesoffer. Han offrar sig själv, han offrar sitt ego, han gör inte detta för att han ska bli älskad, omtyckt och att alla ska jubla till han. Det kan hända det också när du prekar evangeliet, att du blir älskad och omtyckt och folk jublar, men du får också människor mot dig som faktiskt ibland kanske till och med vill ta livet ditt, och det skedde med Paulus. Det sker än idag att de troende som går ut med evangelium faktiskt får sätta livet till. Så det handlar om att törra cell om det är tufft motstånd. Jag vill räkna upp ting som jag är ganska överbevist om kommer att ske om du begynner att präka ett väldigt tydligt evangelium. Du kommer få motstånd, du kommer bli baktalad, du kommer bli föraktad. Och du kommer bli tvungen att stå i tro för din ekonomi. Du kommer bli refuserad, avvist. Du kommer i situationer där du kommer uppleva att du kanske misslyckas. Och du kommer kunna bli slagen. Och en del kan det gå så långt att man blir slagen eller dödad. Men vi i Skandinavien, vi i den här delen av världen, vi lever ganska tryggt när det gäller de tingen idag. Då, så att det kanske är avvisning som är det värsta för oss. Så mitt spörsmål är, riskerar vi att göra avkall på evangeliet för att vi blir rädda för vad folk ska tycka om oss? Gör vi avkall för att det finns troende som kanske går emot oss för att de har fastnat i en förblindelse av loviskhet? Är vi rädda för det? Låter vi det stå emot oss? Jag vill jämföra här med en soldat. Det står om att vi som går ut med evangeliet, vi är som soldater i Kristi rike. Och vi behöver inte tänka på vår försörjning för en soldat blir försörjd och sånt. Så vi liknas i Bibeln med en soldat. Om man tänker så här att en soldat som faktiskt är rädd och frukter kommer att med all sannolikhet att desertera, att flykta från striden. Men en soldat som är överbevist att denna kamp är för viktig, vi må stå i denna kamp, vi må vinna människor, vi må vinna slaget, står kvar i kampen, sällan om det är ett motstånd, sällan om det är ett betryck och så vidare. Så tänk dig som en soldat för Guds rike, den som strider för sin konge, den som strider för sitt rike, står kvar i striden. Men den som blir övermannad av fruktan, kanske flyktar och deserterar och överger striden. Och jag tänker, genom den heliga ande så ska vi ha mod att övervinna. Säll om det är ett motstånd, säll om du är rädd, säll om du fruktar, så ska du få kraft från den heliga ande och bruka ditt mod till att övervinna och gå, säll om du är rädd, fast du är rädd. Och jag tänker på det här med när man står i en strid, och har det som en bild här i detta fall. Om du tänker dig, jag tänker att de flesta av er har sett en film som Braveheart. Där har du ledaren för folket, han står först i kampen. Han rider med i striden, han går liksom först av alla i täten. Om man översätter detta till bibelspråket så är det Jesus är den som har tagit de tuffaste smällarna när det gäller avvisning. Han är den som har tagit den tuffaste fighten. Han är den som döde på korset för han blev korsfäst av hela mänskligheten. Han blödde, han blev slagen, han blev avvist, han var en smärtornas man, avvist och bespottad av alla. Han fick verkligen lida för allas skull. Han var den modige som gick först i striden så vi kan följa efter han. Han är vår truppförare, han är den som går först så att vi kan följa efter. Och så blir det här kanske som låter märkligt att vi tar vår del i Kristi lidande. För att vi tör att gå, sällan om det är skrämmande, sällan om det kan vara motstånd, så tör vi att gå och så kan vi samman med han vinna mer än en överväldande seger. Och det är ju ett fantastiskt budskap. Jag vet inte hur många gånger Jesus säger, var icke rädd, fryktig och så vidare. Han som är större, eller han som bor i dig är större än han som bor i världen. Så vi skall icke frukta, för vi har den stora på vår sida. Vi har Gud i vårt inre och med hans hjälp så övervinner vi fruktan och rädsla. Och jag vill poängtera, stryka under på nytt, du är modig, icke för att du icke är rädd, utan på grund av att du är rädd, på grund av att det finns motstånd så kan du vara modig. Jag ska snu lite på mina notater här så jag får med de poänger jag har velat oss i. Hela den här poängen som jag vill leverera är också inpaketerat i det bud som vi har fått av Jesus. Det fanns de gamla bud, men så fick vi ett nytt bud av Jesus. Där det står, älsk varandra så som jag har älskat er. Och där är begreppet agape. Det är en utgivande kärlek som inte tänker på sitt eget. Och hur älskade, älsk varandra så som jag har älskat er. Hur älskade Jesus oss? Jo, han älskade oss medan vi ännu vore syndare. Medan vi ännu var hans fiender. Medan vi fortfarande har vänt honom ryggen. Och här ligger det. Här har vi fått någonting nedlagt av honom. Att vi kan älska så som han. Om folk är våra fiender så kan vi ändå möta människor med kärlek. Övervinna onda med det goda, står det. Och då handlar det faktiskt om att icke frukta för sin egen skull och för att tänka på sitt ego, utan det handlar faktiskt om att törra sällan om folk vänder i ryggen, sällan om de avvisar dig, sällan om de går bort från dig, så kan du törra och visa på kärlighet och vinna över det onda med hjälp av det goda, med det nya kärleksbudet. Älsk varandra så som jag har älskat er. Det är agape-kärligheten som icke kräver någonting tillbaks. Jag kan väl kort säga någonting om de här tre vanliga kärleksbegreppen som finns i Bibeln. Jag tror det finns 4 grekiska ord för kärlek i Bibeln, men jag tar 3 som jag kan extra gott. Och då har vi eros som handlar om en kärlek som är ett begär. Man ska ha, jag vill ha. Man begär något. Du kan ha begär efter en dam eller en man. Du kan ha begär efter sån bakelse på kaféet. Så kan du ha ett begär efter den. Det är eros, begäret kärlek. Jag ska ha, jag ska ha. Det är liksom för din skull. Sen har du filos som är lite mer den mellanmänskliga kärleken. Om du är snäll med mig så är jag snäll med dig. Men om du är dum mot mig då gidder jag inte. Så det är den här two-ways mellanmänskliga kärleken på två rättningar. Så det första är jag ska ha, det andra är om du är snäll så är jag snäll. Men så har du agape som kunde utgivande. Säll om du är min fiende så kommer jag älska dig. Säll om du snur mig i ryggen så hämtar jag kraft från Gud som ger mig kärlek så jag kan älska vidare, skänka vidare. Han, det här är något som han gör genom oss, så det är inte en prestation jag pratar om. Det är en kamp som du står i på den måten. För han, vi är kallade till förbestämda, färdiglagda gärningar som han har lagt färdigt på fan. Han verkar genom oss, han verkar i oss. Det är ju hemligheten, Kristus i oss. Så det handlar om något, ett verk som han gör, som vi får vandra i, slappna av i. Men visst önskar vi att leva i det. Visst önskar vi att leva i hans nya bud så vi kan göra oss tillgängliga genom att dra kraften från Gud själv. Men det här med det nya budet. Jag vill försöka ge oss fokus. Ser du att det finns människor som håller på att drunkna så vill du ju sträcka ut en hand, du vill ju hjälpa. Vi har ett evangelium som är en kraft till frälsning. Det är den utsträckta handen att dela evangeliet. Är det så viktigt då om vad folk syns om mig? Vad alla tycker om mig? Eller tör jag vara modig? Eller om någon tycker jag kanske hörs tajt ut för att jag vågar stå upp för Jesus. Är det inte viktigare att sträcka ut handen, att dela evangeliet, förmedla en tro som frälser oss? Är det inte det vi vill gå för egentligen? Jag önskar att det här ska vara som en appell för dig som lyssnar till att törra och vara ännu mer modig för evangeliet. Det är inte menat som en slags lovisk press och piska dig till att gå ut och förkynna om du inte är bekväm med det. Men det är en önskan att vara som en appell till att få dig att vilja och önska att bli ändå frimodigare för evangeliet. Och det är klart, är du inte där så är inte jag den som vill lägga press på dig. Men då kan du kanske stötta och uppmuntra någon annan som står på för evangeliet. Du kan ge en gåva, du kan ge goda ord, du kan be för den som går ut med evangeliet. Så att vi hjälps åt och arbetar samman. Men jag önskar att vi ska bli mer modiga och mer frimodiga när det gäller evangeliet. Och desto fler vi är, desto bättre blir det. Och det är lite av poängen att vilja göra en sån här appell från min sida att bli mer frimodig. För tänk, jag önskar ju, jag driver ju en präkeskola. Och det gör jag för jag önskar att se flera tusen nya predikanter som går ut med evangeliet. För då tror jag det kanske är någonting. Jag tror inte på att om vi flera tusen sätter sig och ber samman ändå mer att det är det som är lösningen. Nej, om flera tusen går ut och prekar ett tydligt evangelium, då tror jag vi verkligen kan begynna att vinna den generationen som vi är satt här för att vinna, vår generation. Det står ju om att be för att Herren ska sända ut ändå fler arbetare, och det tror jag på. Det kan vi be för, att sända ut fler arbetare, men då må vi vara fler som präkar, fler som förkynner evangeliet, för det är evangelium som en kraft till frälse för var och en som tror, först juden och sen greken som det står då. Så vill du inte själv gå ut i den här striden eller sträcka, vad ska man säga, sticka fram hakan, så kan du stötta dem som gör det, oss som gör det. I Joshuas bok, en sån där fantastisk bok som handlar om det här med mod. Jag vet inte hur många gånger det kommer i Joshuas bok, men det kommer många gånger efter varandra. Var stark och var modig. Var courageous, var modig. Och så vill du bli inspirerad på det här med mod, att gå ut med evangeliet, så tror jag att Joshua är en bok som på ett djupare plan kan andligt inspirera dig att bli mer modig och mer frimodig. Och ibland tränger vi gamla testamentets skyggebilder för att liksom få ting på ett djupare plan. Så du som vill växa i det här med att vara modig och frimodig, så vill jag ge tips om att studera Joshuas bok. Var stark och var modig kommer det många gånger i den boken. Vi har som ett nytt land som ligger framför oss, precis som Joshua hade. Ett land som vi kan inta. Det krävdes mod för att gå in i landet, för de som var i landet såg ut som kämpar eller jättar. Och det var lätt att drabbas av fruktan där, men de skulle inta landet. Det krävdes mod, och det är lite samma för oss. Vi har områden att inta, vi har ett nytt land att inta. Vi utbreder Guds rike, så vi har land att inta, om du förstår bilden. Och i det landet så är det en ny typ av välsignelse, en ny typ av liv där det flyter av mjölk och honung. Så låt oss vara starka och modiga som Joshua, inta landet, nya områden. Och det är evangeliet som är kraften även där. Det som har lyssnat på Lars kan ha hört det här förut, men jag delar ändå. Joshua gick och folket gick runt Jerikos murar. I 7 dagar gick de runt, de skulle vara tysta. Och så tredje dagen skulle de gå 7 varv, och på 7:e varvet så skulle de ta upp sina horn och blåsa och skrika ett härskri, och så rasade murarna. Och den här bilden på hornet är ju att Kristi offer är fullbrakt. För man fick inte ett horn från en vädur eller från en vad heter det på jag husker inte vad det heter på varken svenska eller norska. Ja, en shofar heter själva hornet, ja, men jag tänkte på dyret. Det är en sån bocka. För att kunna blåsa i hornet till bocken så man var tvungen att offra dyret. När dyret var offrat så kunde man ta hornet. Så det när man blåser i hornet så är det en bild på det är fullbrakt. Offret är offrat, bocken är slaktad. Och det är ju en bild på Jesu fullbrakte verk på Sinai på Golgata. Det är ju vårt evangelium att Jesus har fullbordat, han har tagit all synd på sig, dött bort med synden, offret är färdigt, han har gett sitt blod för evigt, han har försejlat en blodspakt, en ny pakt för oss där vi får leva av Guds försyn, Guds nåde och Guds godhet, och vi är helliggjort, vi är helgat och så vidare, vi är hans offer. Det är vad hornet betyder när de blåste i hornet. Offret är slaktat. Jesus har dött på korset. Det är kyrkbilden pekar mot att Jesus är offret. Så vi lever i en ny tid. Det är vårt budskap. Då rasar murarna. Jag tänker att Jerikos murar för exempel är en bild på tankebyggningar i sinne vårt. Det kan vara som en hel by som står emot det goda budskapet i huvudet vårt. Tankebyggnader, konstruktioner uppe i sinnet som står emot det goda budskapet. Men när vi får förkynt att det är fullbrakt, Jesus har dött för all världens synd, när vi får förkynna det så kan tankebyggnaderna rasa och sinne ditt får bli intatt med en ny förståelse, en ny kunskap och en ny insikt som för till frälsningen, trons erkännelse, där du blir frälst, där du får bekänna Jesus som din frälsare och herre. Och är du någon som tittar på det här nu som icke är frälst, så passa på att ta emot Jesus som din frälsare. Det är bara att säga ja tack. Ja tack Jesus, du är, jag tror på dig som min frälsare, på dig som min förkämpe som gick i striden för mig och vad han säger över Satan och syndens makt och bröt den, så kan du ta emot Jesus som din frälsare här och nu. Det är frälsningens dag idag, så det är bara att ta emot. Tack Jesus, det räcker med att säga det. Tack Jesus, jag tror på dig och du på dig som min frälsare. Så enkelt är det. Så om det är tankebyggningar som rasar för dig och du känner, ja men här jag känner att det kommer en ny tro, en ny tanke, så bara var frimodig och ta emot i Jesu namn. Så min starkaste eller viktigaste poäng i allt det här är att vara stark och modig. Du behöver inte sluta vara rädd för att vara modig. Att vara rädd är en förutsättning för att vara modig, det är det jag prövar att säga. Så du behöver inte sluta vara rädd, du behöver bara börja gå på trots av att du är rädd. Så låt inte rädslan, frukten hålla dig tillbaks. Låt den inte binda dig eller bakbinda dig så du inte törr och få något gjort. Men gå fast du är rädd. Det är det som är hela poängen med att vara modig. Jag står inför er i fruktan och bävan, sa Paulus, för att inte tappa Kristi kors på kraft. Det visar hur liksom vilken... Han hade nästan nerverna på utsidan. Han stod i bävan och fruktan. Han var rädd när han delade evangeliet. Han var kanske inte alltid och varenda gång. Men det hände definitivt att han stod där i fruktan och bävan. Eftersom han säger det så tydligt. Och för att inte tappa Kristi kors på kraft. Han ville alltså inte göra avkall på evangeliets kraft. Han ville inte bädda in det i vackra ord. Eller backa och vattna ur evangeliet och göra någonting annat av det, utan han var frimodig, även om han visste att det här kan bli motstånd, nu kan det bli tufft, kanske måste jag fly över muren en gång till, eller bli stenad, eller piskad, eller fängslad. Så det är klart han kunde stå där med fruktan och bävan när han fick sånt motstånd. Det är inte så rart. Skulle inte vi frukta om vi visste att nu kan vi bli fängslade, nu kan vi bli piskade, eller i värsta fall bli stenade. Men han stod där allikaväl. Han ville inte tappa Kristi kors på kraft. Vad var kraften? Jo, kraften låg i evangeliet. Att vid hans kors så har vi alla fått soning för våra synder. Att Gud inte tillräknar oss synden. Det är evangeliet som kan skapa en tro som leder oss till frälsen. Tron kommer av förkynnelsen. Hvis icke någon förkynner, hur ska vi då kunna tro, säger skriften. Så jag menar, att vara modig för evangeliet, det är kanske det viktigaste som jag tycker att vi har som troende. Att vara modig för evangeliet. Vi kan vara modiga för andra saker också kanske, men det jag pratar om idag är att vara modig för evangeliet. Var icke rädd, frykt icke, törr att gå på för evangeliet. Jag hoppas det blir en inspiration för flera att törra och ta nya skritt för evangeliet för att dela de goda nyheterna. Och jag hoppas jag inte för maset upp av detta, men jag hoppas verkligen på att inspirera. Jag ska ta en snabb titt på mina notater här igen. Jo, vi kommer avsluta den här sändningen också som så många andra att vi ska ta nattvard. Så det kunde jag ha sagt i början, men jag säger det nu. Förbered nattvard. Om du har möjlighet så gå och hämta nattvarden. En bäger med vin eller saft. Eller vad du nu har. Och ett bröd. Så hämta nattvarden nu. Så kommer jag och snacka lite med dig samtidigt. Jag vet att brödet är en bild på Kristi kropp. Som blev utgiven för oss. Jag älskar att studera 20-bilderna i tabernaklet. Och där i tabernaklet så fanns skådebröden, skuebrödborden med brödkakor. Ett för varje av Israels stam. Och det brödet var som man kan nästan se i det här. Att det är små, små hål. Det var liksom, när du bakar scones så kan du ta en gaffel och picka brödet. Innan du stoppar i ugnen så är det små, blir det små hål i. Det är en bild på att Jesus blev spikad på korset. Brödet är persat, det är hålat. Så när du bakar dina scones, tänk på det. Det är en bild på hur Jesus blev spikad på korset. Sen har du striperna. Precis när du bakar scones så kan du också skära som ett kryss med en kniv i brödkaka innan du stoppar den i ugnen. Där du får som jästa sår i brödet när det gräddas, när det bakas i ugnen. Det är också en bild på Jesus sår. Det finns striper i denna brödkaka som jag har här också. En bild på Jesus sår som är en bild på att genom hans sår har vi fått läkedom. Det är alltså läkedom i detta bröd. Och det fanns redan i tabernaklet, i skuebrödsbordet i tabernaklet. Så fanns det brödkakor som vittnade om dessa tingen genom 20 bilder. Hål i brödet och striper i brödet. På skuebrödbordet så fanns också vin. Det är inte alla som känner till det kanske, men där fanns också en bäger med vin. Så skuebrödsbordet i tabernaklet i Gamla testamentet är en bild på Herrens måltid. På Guds ord, brödet är också en bild på Guds ord. Och på Guds ord, så det skrevna, och Guds ord som det talade genom att Jesus ger blodet som är, själen ligger i blodet och vi får bli ett med Guds tankar, vi får höra den bild på att vi får höra Guds tilltalare över våra liv. Det är bilder på logos och rema skulle man kunna kalla det för, att det skrevna ordet blir uppenbart vid anden. Och vi kan inte läsa Bibeln utan anden, att den uppenbarar ordet för oss. För det är inte bokstaven som ger oss liv, men anden. Så bokstäverna må få komma till liv. Så dessa i kombination är också en bild på det. Att orden må få bli kött. Ordet måste få bli liv på nytt i oss. Så det finns mycket i detta med nattvarden som 20 bilder. Men det jag vill lyfta fram lite extra idag i dessa tider är en koppling. Min vän Peter Ljunggren präckade om detta häromdagen. Och läste utifrån Levi Petrus biografi där han skriver om livet sitt. Levi Petrus som var den svenska pingsthövdingen som var med och skapade pingstväckelsen när den kom i begynnelsen på 1900-talet. Han hade en bibelskola 1918 när spanska sjukan svepte över Sverige och då var det väldigt många unga som drabbades av den här sjukdomen, spanska sjukan. De var framförallt målgruppen som drabbades av den här hemska sjukdomen, spanska sjukan, och många döde. Det var så många som döde så att det står att i den här boken att de fick sluta ringa i kyrkklockorna. Eller nej, de pratade om att förbjuda att ringa i kyrkklockorna. Jag vet inte om de gjorde det. De pratade om att förbjuda ringande i kyrkklockorna för att det ringde hela dagarna i sträck. För det var den ena begravningen efter den andra, så kyrkklockorna ringde i Stockholm, i byn då, hela tiden. Och det gjorde hela byn deprimerat att höra kyrkklockorna hela tiden och bli minnet på hur många som döde. Men Levi Petrus hade den här bibelskolan. Och där så fick Levi Petrus ett tilltal av den heliga and att vi ska fejra nattvarden, vi ska ta nattvarden. Och det han fick som ett tilltal var just att det är helbredelse genom Jesu kropp som blev bruten och slagen för våra överträdelser. Vid hans sår har vi fått lägedom. Men han fick också ett tilltal om i blodet så finns det beskyttelse för de som ännu icke är psyke. Så det här är en dubbel betydning. Vi har lägedom i brödet, vi har beskyttelse i Jesu blod. Och det fick han som ett tilltal. Och de tog nattvarden och de som var sjuka i bibelskoleklassen, de tillfrisknade. Jag vet inte om det skedde momentant eller om det skedde gradvis. Men de tillfrisknade. De som icke var sjuka blev beskyttade och slapp att bli psyke. Och Levi Petrus skriver sin biografi om det här många, många år senare. Och då har han mött folk genom livet som fortfarande mindes den här stunden av nattvard tillsammans. Och som upplevde det som något av det starkaste de varit med om. Så låt oss ta brödet. Detta är Jesu lägeme, brutt för dina skulder. Jag välsignar detta brödet och det bröd du har i Jesu namn. Tag och spis. Detta brödet går in i kroppen din. Blir ett med dig. Och så är det som Lars har visat så bra. Det förenas med dig. Och sen så går det ut den naturliga vägen. Ta med sig sjukdomen ut så du blir kvitt den. Det är som en bild av vad som sker andligt. Spis i tro och ta nattvarden i tro. Så har vi bägaren. Då är det dags för bägaren. Detta är Jesu blod, det är en blodspakt mellan dig och Gud. Vi har beskyttelse i hans blod som har renats från synd. Så ta bägaren Jesu blod för dig som en beskyttelse i Jesu namn. Det kommer mer undervisning om nattvarden eftervart. Lars har undervisat om det för oss en hel del i den sista tid och han kommer fortsätta undervisa om det. Nattvarden är en hemlighet. Det var en hemlighet under spanska sjukans tid som hjälpte folk där och då. Det är en hemlighet i det fortsatt idag i dessa tider av coronavirus. Så fortsätt att ta nattvarden. Ta den gärna varje dag och minn dig på vad Herren har gjort för dig. Nu är det dags alldeles strax för gode timmen. Klockan 8 så kan ni logga på gode timmen genom Zoom. Men jag vill också minna på att Lars och Micke prekar tillsammans imorgon till husmenigheterna och det är klockan 19:00. Tack för mig. Gud välsigne dig. Amen.